Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex. Från hösten 2022 så kommer det ske stora förändringar i skolans värld när det kommer till undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer. Det här har ju varit ett återkommande tema under våren och sommaren här i podden Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald. Och det är inte så konstigt med tanke på att vikten av sexualundervisning har ju gång på gång visats vara väldigt viktig också för hur vi vuxna upplever vår sexualitet. Det sägs ju att kunskap är makt. Idag via länk hela vägen från Eskilstuna så kommer jag ha med mig Katarina Sparholenkova som är socionom och sexolog och som har ett hjärta som bultar för just sexualundervisning. Så håll ut, nu kör vi!
Hur är det med sexlivet? Med Kalle Norvald.
Välkommen till Hur är det med sexlivet, Katta.
Tusen tack, Kalle.
Hur mår du idag?
Nej, men jag har ju haft en så här långdragen förkylning nu i så här, vem räknar? Men det är 15 dagar sedan jag började hosta.
Oj.
Det är ju skönt att det är sommar och att det snart är lång.
Ja, eller hur?
Ja, det skulle kunna vara bättre om jag varit frisk.
Men det kommer.
Det kommer. Hur mår du, Kalle?
Jo, men jag mår fint. Lite teknisk ångest som det brukar vara när man ska spela in, tycker jag. Även fast jag är 80-talist så är man ju inte duktig på teknik.
Nej, och jag brukar säga att jag har någon så här teknisk lepra. Att så fort jag tar på någonting som är tekniskt så går det sönder eller funkar inte. Så att jag är också så här teknikfientlig. Jag tycker det är lite läskigt.
Men ska vi prata om någonting som du och jag tycker är mindre läskigt då? Du och jag har ju samma bultande hjärta för sexualundervisningen i grundskola och gymnasie och särskola.
Ja.
Och du är ju faktiskt mitt i smeten. Kan inte du berätta vad du jobbar med?
Men jag jobbar som skolkurator och socialpedagog på en skola här i Eskilstuna. Och jag anställdes just med syftet att förbättra och utveckla sexualkunskapen på skolan. Så att det är ju det jag har fått göra nu i 4 års tid.
Hur har de 4 åren varit?
Det har varit en utveckling, det har varit en progression åt rätt håll, måste jag faktiskt säga. Alltså jag är oftast en sån som svepar in som en liten virvelvind med 1000 tankar och sen förväntar jag mig att alla ska vara likadana. Och när jag stod där liksom framför personalgruppen första året jag jobbade och bara, vi ska göra det här, vi ska prata om sexualitet, vi ska ha en snopp och snipp föreläsning och jag var liksom, så jag hade så här 1000 idéer och så liksom vänder jag mig till personalen och alla sitter där liksom och är helt tysta. Och så hör man, yeah. Man hör liksom nästan syrsorna. Och då kände jag så här, vad fan, vad är det här för personalgrupp? Men sen har jag förstått att de har en annan process i det här. De behöver liksom landa, bearbeta, hitta sitt sätt. Och när man väl förstår hur många personalen funkar så blir det jättebra. Så vi har verkligen utvecklats i vår undervisning. Vi har kommit jättelångt och även min chef säger att det är jättestor skillnad på när du började. Hur personalen mottar dina idéer jämfört med hur det är idag. Mm. De vet hur jag är och jag har lärt mig hur jag ska presentera mina förslag för dem. Men det blev en chock där första gången. Alla bara så här, va?
Ja.
Och jag tycker att det här är viktigt. Men den som är matte och NO-lärare tycker att matte och NO är det viktigaste. Och den som är svensk och engelska lärare tycker att det är det viktigaste ämnet. Jag blir så här, sex och samlevnad, det är superviktigt. Och de bara, men inte så viktigt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Har oss själva närmast någonstans.
Ja, men det är ju så. Och det är alltid så att man tycker alltid det man brinner för är viktigast. Och då ska man hitta liksom en kompromiss. Men jag har liksom stretat på med att ha mina temadagar som jag vill att alla ska vara en del av. Och nu har vi liksom avancerat upp ännu mer i planeringen kring nya läroplanen som kommer i höst. Och vi har också använt oss av din bok för att liksom ha någon typ av modell att utgå från. Så det tror jag också är en trygghet för personalen att vi har en bok, en strategi och ett sätt vi ska utgå och jobba utifrån. Mm. Och mitt fokus nu är att jag går liksom inte all in med all personal utan jag kanske väljer ut 3 i 3 månader, sen väljer ut 3 nya i 3 månader. Så att vi liksom utvärderar. Smart. Ja, och jag tror att jag måste göra så för att inte bränna ut mig. Men också för att kunna liksom mäta att hur blev det vi utvärderar. Det här ämnet funkade jättebra i, då gör vi det nästa gång. Det här ämnet funkade inte med, om du gör något annat nästa gång. Jag får många gånger bromsa mig själv för att jag vill så mycket. Och alla är inte där i sitt tankesätt. Men att jobba i skolan, tänker jag, är ju en fantastisk arena för det där man möter elever i mitt i sin utveckling. Så att är det någonstans vi kan så frön och påverka deras tankesätt och tankar om normer och kropp och lära dem saker, det är ju verkligen i grundskolan.
Jag vet ju varför jag kämpar för de här sakerna, men vad är ditt motiv till att tänka att det här är en så viktig fråga? Precis som du säger, med sexualitet, viktig grej.
Jag brinner ju för att normalisera. Och att det ska finnas någon vuxen i deras liv som vid något tillfälle, vid några tillfällen har sagt saker. Men som, vad är mensmage till exempel? Varför bajsar man med när man har mens? Det var ingen som sa det under min uppväxt. Ingen. Så jag liksom, de här grejerna som jag tror att många funderar kring vill jag ändå lyfta och prata om. För mycket kan man ju läsa sig till. Mycket kan man googla sig till. Men vissa saker tror jag man behöver någon som bara berättar. Jag ser just det med normalisering, just det med könsorgan. Hur ser olika könsorgan ut? Det är så mycket som är normalt. Men också så här, det är inte normalt att kräkas när man har mens. Det jag är uppvuxen med, så här, KP-tidningar som var så här, ibland så kanske man är hemma när man har mens och man kräks och man kan inte komma och gå till skolan. Och det är normalt. Jag bara, fast det är inte normalt. Så att dels normalisera, men också när blir det ett problem? Och då måste vi prata om det. Visa på den mångfalden också som finns, tänker jag, är jätteviktigt för ungdomar. För någonstans tänker jag att alla, oavsett om man är vuxen eller barn eller tonåring, så tänker man det här, är jag normal? Eller är det här normalt? Mm. Och diskutera kring så här, vilka myter har vi, vilka föreställningar finns, varför tänker man så här, vad kan man söka hjälp om man har ett problem, och bara lyfta saker till diskussion och våga säga ord, våga ta saker i mun och säga könsord och knulla och blygdläppar och klitoris, för att de här orden, det var ingen som sa dem när jag var liten, så jag visste liksom inte hur uttalas de, vad är det, är det här normalt, är det här konstigt? Så att hela tiden så här, normalisera och avdramatisera. Också att jag vill ha de här lektionerna med ungdomarna, för att jag har ju full förtroende för att mina kollegor gör ett fantastiskt jobb. Men jag tänker att jag kanske har ett annat sätt att prata om de här ämnena för att jag är utbildad på ett annat sätt. Och jag tror att jag är bra på det också, jag tror att jag är bra på att prata med folk. Och stå framför grupper och sätta ord på svåra saker så att det är lättförståeligt. Och jag tycker det är så spännande.
Ja, men jag tänker också just det här begreppet normalt är ju något som återkommer i egentligen alla frågespalter eller radioprogram eller terapier som jag bedriver också. Att man vill så otroligt gärna vara normal. Och då är det alltid så spännande att diskutera med vad är detta normala för någonting och vart är det vi liksom hittar de definitionerna någonstans.
Exakt, för det möter jag många gånger. Jag är också engagerad i ett projekt i Eskilstuna kommun där vi liksom ska utbilda alla enhetschefer inom sexualitetsfrågor som jobbar inom LSS.
Ja.
Och då är det återigen den här att sträva mot normen. Varför är det eftersträvansvärt att personer inom LSS ska sträva mot att bli som alla andra? Det är kanske samhället som ska vidga sina liksom, arenor och normer kring att hur inkluderar vi istället för att försöka normalisera. För vad är då normalt? Och ha det tankesättet i sina verksamheter inom LSS, också som medarbetare som möter personer inom LSS, att varför strävar vi mot någonting som är liksom egentligen ouppnåeligt för så många? Och särskilt med personer som kanske har psykiska eller fysiska funktionshinder. Så att hela det här, vad är normalt, tycker jag är en jättespännande fråga. För att, jag menar, att flyga flygplan är absolut inte normalt. Det trotsar ju alla.
Och ändå är vi där uppe.
Ja, ändå är vi där uppe. Och det är ju alltid någon person, speciellt ungdomar, som diskuterar det här med, liksom, med läggningar och att skaffa barn. Jag blir så här, jo fast du kan fortfarande vara född med en kvinnligt kodad kropp men inte kunna få barn. inte det då normalt att det finns en variation i det här vem som ska skaffa barn och inte skaffa barn och vem som kan skaffa barn? Och de här diskussionerna måste vi ha. För jag tror att många elever har med sig värderingar hemifrån som man inte ifrågasätter. Verkligen. Och vågar vi ifrågasätta det som skola eller som vuxna förebilder, då tror jag också att vi kan påverka ungdomar.
Absolut. Och jag tänker också att det är ju det i de nya läroplanerna som kommer träda i kraft nu här i hösten 2022, så kommer ju just det här med normer verkligen ha ett framträdande plats. Att prata om vad som är normalt eller anses vara normalt och så vidare kommer man ju behöva göra i alla ämnen, inklusive matte och NO som du var inne på tidigare. Där ska man också prata om vad normer gör med oss. Det kommer ju på något sätt integreras i alla ämnen, och det är också något som jag skriver i den boken som du refererar till, som heter Att undervisa i sexualitet, samtycke och relationer, att just integrera det i alla ämnen. Och det är det som jag har mött nu ute och varit på skolor, att det är många som just delvis känner nervositet, lite okunskap kring så här, vad är det vi ska göra och hur. Det har ju du och jag pratat om tusen gånger förut, men det tar oss för att dela med oss av våra samtal också till lyssnarna. Just att det är ju lite av ett systemfel, att vi tar för givet att lärarna ska kunna undervisa de här temana. Men när jag frågar lärarna när jag är ute och undervisar, så här, hur mycket sexualitetslära hade ni under er utbildning? Och det är tydligen en skola i Sverige, eller ett lärosäte, som hade en valfri kurs som var på flera högskolepoäng till och med. Den har några gått, men generellt sett så är det ju väldigt få som vet vare sig vad eller hur de ska undervisa i. Så det är ett jättestort systemfel.
Ja, och sen tror jag att väldigt många kanske vill, men som du säger, att det här huret, man är rädd för att göra fel och rädd för att säga fel saker, saker som kan missförstås, saker som kan vändas mot den, då säger man heller ingenting alls. Mm. Och där känner jag att, men där måste vi bara ha ett samtal kring att säger man fel, ja, men då ber man om ursäkt och förklara att men det var så här jag menade.
Precis.
Jag tror ibland att lärare ses på av elever som lite så här almighty, men lärare vet ju inte heller att lärare har kanske inte heller kunskap alltid om rasism eller om heder eller om sexualitetsfrågor. Mm. Men det är väl en del av att vara människa att man tar reda på och lär sig. Så bara för man är färdig lärare eller socionom, vi kan ju inte allt. Det kan vi ju inte. Mm. Men jag tror det förväntas av många att kunna, för att man, du ska vara lärare, du ska kunna det här.
Jag refererar ofta till en av mina, eller det var min första handledare som socialsekreterare då för många år sedan när jag var färdig socialarbetare. Hon pratade om alla ni som jobbar med människor, ni lider av samma sak. Och det är tvångsmässigt omhändertagande. Alltså att vi nästan har en tvångsmässighet i att ge rätt svar och att ta hand om de här sakerna på en gång. Men vem tusan kan allting? Alltså jag menar, både du och jag har ju läst ganska många poäng i sexologi, men vi kan ju inte allt om sexualitet. Nej. Och det har ju med saken att göra att den liksom är plastisk, den är förändlig och det finns så enormt mycket att lära sig.
Mm.
Och det är ju liksom i all oändlighet väl därför du och jag har valt de här jobben, tänker jag mig. Men att man ska vara snäll mot sig att man faktiskt inte kan allt.
Och det där är svårt. För jag kan ibland uppleva, det kanske ligger hos mig, för att jag har ju mycket så här inre demoner och det här att liksom...
Ja, som vi alla har.
Som vi alla har, och det här att inte göra fel och att prestera och att vara duktig liksom. Men att jag kan ibland känna att alla säger att man får göra fel, fast när man gör fel, då jävlar heads will roll. Och jag blir så här, fast då säger man emot sig själv.
Ja.
Och sen kanske folk inte tycker att det gör någonting, men jag känner ändå så här, fast nu tycker de att det ändå var inte så bra för att jag gjorde fel. Jag borde veta det här. Men det är väl hela den här inre konflikten kring att man bara vill göra rätt. För att gör man fel, shit, det kan bli jättefel. Mm. Men samtidigt, det är ju livet också. Hur många personliga fel har inte jag gjort genom livet?
Några.
Ja, jag tänker där bara att hitta en relation som man trivs i, det hela livet är ju ett, liksom att göra fel, att vara ihop med fel partner, göra saker bara, men det här kändes inte så bra, men då gör jag inte det, då gör jag så här istället. Och det är ju livet. Precis. I yrkesutövandet också, man är så ödmjuk mot alla andra, så bara, det är klart att du får göra fel och det här gör alla och det här händer alla, jada jada. Men när man själv gör fel och bara...
Den värsta kritiken är sig själv.
Precis, precis.
Men jag tänker också i relation till liksom undervisning av barn och ungdomar. Jag tänker för sig också när jag driver psykoterapi med vuxna, så tänker jag ändå att ibland när vi gör fel så kan man också prata om det. Och det tycker jag också är en jätteviktig del i liksom undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer. Att också ta tillvara på när det blir fel och prata om hur kan vi förstå det här? Hur kan vi förstå att det blev knasigt när jag exemplifierar på det här sättet i samhällskunskapen? Jag menar att förstå att vi gör fel, men att också att det går att reparera. Och det är ju en viktig del, tänker jag också, i liksom undervisningen kopplat till just det tredje begreppet, det här med relationer. Att också be om förlåtelse och öva på det. Då är väl klassrummet ett gyllene tillfälle att göra det också. Att det behöver inte vara i undervisningen, vilket jag försöker poängtera i min bok igen. Just att det går att få implementera de här temana utan att man liksom ska prata om att göra själva sexet. Det behöver inte vara samlagsställningar vi ska prata om, utan också bara att prata om hur man har i klassrummet är ju en del av undervisningen i det här.
Jag tycker ju spontant att den här kända triangeln som man har när man ska tydliggöra hur sexualitet, samtycke och relationer ska implementeras, då blir det ju dels utifrån så här, temadagar, ämnesintegrering, men också ta det här spontana.
Du refererar ju nu till triangeln som Skolverket har tagit fram för att visa vad som är en fungerande och bred sexualundervisning.
Exakt. Det är så bra att jag bara förutsätter att folk fattar vad jag menar. Förstår inte alla vad som pågår här inne i huvudet liksom. Nej, men faran kan ju vara kanske om skolorna säger så, nu ska vi ha temadagar om kärlek och relation. Mm. Då vet vi också att vissa elever inte kommer vara i skolan. Och det är en jättestor risk med att ha tydliga temadagar. Så har vi det ämnesintegrerat och kanske, men hörni, mina mentorselever, jag läste den här boken och såg den här filmen som handlar om det här. Och då blir det en spontan diskussion om ett ämne som ändå ska förekomma i skolan. Då får man ju med det här spontana också, vilket jag tror är en jätteviktig del. Så att lärare behöver se att det handlar inte om att vi ska ha en NO-lektion där vi går igenom anatomin för en fitta, utan att det handlar om att vi har det också. Men vi har också andra lektioner där vi får in det här på ett naturligt sätt med representation. Vilka exempel har vi i matteboken? Mm. Vilka exempel har vi i SO? Vilka författare läser vi under svensklektionerna? Och då får man ju med det här på ett omedvetet sätt som också eleverna blir påverkade av.
Verkligen.
Så jag tänker att nya läroplanen är ju smart.
Absolut, de har tänkt till och det är jag så glad för. Med risk att använda stora ord. Men jag tänker att det är också en jätteviktig demokratisk fråga att erbjuda eleverna i liksom grund- och gymnasieskolan också att få samma kunskaper, i alla fall förutsättningarna för det. Och det är därför det är bra att också lärarprogrammen kommer göras om, att alla nyexaminerade lärare i alla fall ska kunna undervisa de här temana också i sina ämnen. Så då hoppas vi att det här stora systemfelet som vi pratade om tidigare också korrigeras lite på sikt. Men då blir det ju också de lärare som redan har sin legitimation som lärare då. Vad händer med dem?
Mm.
Nu behöver man inte nödvändigtvis köpa min bok. Det finns ju också väldigt mycket gratis material, tänker jag, som utan att fråga dig tänker att du och jag kan samla våra favorit gratis material. Så kan jag länka det i avsnittsbeskrivningen för de lärare som lyssnar.
För det tänker jag också kalla att hur viktigt det är att det här hur gör vi och vad använder vi oss av för material. Där tror jag att man behöver vara superkritisk i vilket material använder jag. Var kommer materialet från? Den här källkritiken som vi ska lära ut till eleverna, men också applicera den på sig själv. Och det finns ju organisationer som har noll grund för det de säger och har en agenda med det materialet de propagerar. Och vi som vuxna måste ju verkligen veta att det här som jag säger nu, det är sant.
Mm.
Eller det är det vi har i forskningsväg so far. Vi vet kanske inte vad som händer om 10 år, men det tror jag också är en risk i nu att marknaden är på något sätt fri. Alla får ge ut böcker om det här. Att vara sexolog är ingen skyddad titel. Så alla kan ju ge ut böcker om sexualitet, samtycke och relationer. Och bara, hej, använd min bok i undervisningen. Och det tänker jag kan vara lite farligt.
Men det är ju också en del av läroplanerna är ju också källkritiken. Så jag tänker att det är jätteviktigt att jobba evidensbaserat oavsett vilken roll man har i samhället förstås. Men när vi har med barn och ungdomar att göra är det nog nästan ännu viktigare. Med tanke på att man inte i de åldrarna har utvecklat det kritiska reflektionssättet än. På ett nivå förstås, men inte i full blom.
Nej, jag tror också att man har full tillit till sin lärare som står och berättar om det här ämnet. Att läraren talar sanning. Återigen är det viktigt att då inte utgå från sina egna värderingar som lärare. Det handlar inte om vad du tycker. Och det är så himla noga när jag pratar med personal att så här, det handlar inte om vad du tycker om de här frågorna, utan så här, vad vet vi? Du ska aldrig bli privat. Du kan vara personlig om du vill dra en liten anekdot om din skolgång eller jag vet inte om din förlossning. Om du känner att det är någonting du vill dela med dig av. Men att hålla sig till det professionella, det är så viktigt. Och jag tror att de här gränserna är väldigt svåra för vissa att hålla på.
Mm. Och det tror jag kanske också härstammar i det här tvångsmässigt omhändertagande. Att alla vi som jobbar med människor vill ju gärna väl. Mm. Eller jag lever i den världen i alla fall. Att jag tänker att många vill varandra väl. Och att man också väljer den här typen av yrke oavsett om det är som lärare, socionom eller fysioterapeut eller och så vidare, att man gör det för att man vill göra gott.
Ja.
Men sen kan det ju landa fel. Jag står ju inte heller nu ute i klassrum och berättar om mitt privata sexliv, för det har ju faktiskt inte eleverna med att göra, till exempel. Och på samma sätt som att eleverna själva inte heller ska berätta om sina privata privata erfarenhet av onani, av porrtittande eller annat, utan att man ska lyfta det. För det tänker jag också är en jätteviktig aspekt i liksom undervisningen av just samtycke, att inte heller pusha på att eleverna ska berätta sina innersta tankar. För det är ju också att öva på integritet, utan det är ju en jätteviktig del att få göra det också.
Ja.
Att inte tvinga eleverna att liksom dela med sig av sina tankar nödvändigtvis. Då finns det andra sätt man kan göra det på, genom det skrivna ordet, om det är liksom det man ska öva på i svenskan till exempel. Så länge man då också sätter upp ramar för vem det är som läser och hur det sen sparas. För det är också en viktig del av integriteten och samtycket.
Eller bara det med så här klassiska frågelådan som jag tycker är fantastiskt.
Ja.
Det har vi använt oss av på skolan liksom jättemycket, och det är jättebra.
Ja, det är ett bra exempel på att också visa att vi vill att deras frågor ska tas på allvar och att det är de vi också ska utgå ifrån. Men då inte göra som lärare vet jag har gjort lite här och där, att då svara på privata frågor. Jag har ju hört om lärare som får frågor ifall de har haft sex i pooler eller haft trekanter och så vidare, och svarat på de frågorna inför klassen. Och det är ju ett sådär gott exempel på ett dåligt exempel på att nej, det så ska man ju inte göra.
Nej.
För som sagt, jag upprepar det, eleverna har ju inte med era sexuella liv att göra. Utan då kan man ju vända på steken någonstans och säga så här: har du haft sex i vatten? Ja, jag kommer ju inte svara utifrån min privata erfarenhet, men om vi tänker oss att har man sex i vatten, ja då kan det vara bra att informera att slemhinnorna blir torrare, eftersom vatten har den funktionen på slemhinnor, och hur det kan kännas och bli för konsekvenser av det i form av större risker för svampinfektioner och så, ifall man har snippa. Men att det är klart att ungdomarna är nyfikna på de här frågorna, men att man vänder på det, att inte svara på utifrån mitt privata liv, utan att lyfta det och prata om det på generell plan.
Ja, och jag brukar också vara noga med när jag träffar en klass. Jag brukar ofta säga så här, men jag svarar inte på privata frågor. Eller så här, ni kan ju alltid fråga, så får vi se, beroende på vad det är för fråga. Men om någon frågar så här, har du fött barn? Blir jag så här, ja, har jag. Och då kanske de frågar så här, men gjorde det ont? Ja, det gjorde väldigt ont. Och det ändå känner jag att det är inte någon typ av privat, utan så här, jag har fött barn. 99% av gångerna så gör det ju pissont liksom, om man inte tar smärtstillande, vilket precis. Inte han. Men så att, och det känner så här, sen kanske jag skulle gå in. Ja, men precis. Ja, men det verkligen var två raketer som flög ut. Men jag tänker ändå att skapa den här kontakten med barnen, så tror jag man också ska tydliggöra att så här, men jag pratar aldrig om mig själv, men jag kan prata om sexualitet. Hur viktigt det är att de också får att jag har en integritet, och jag kanske inte, nu pratar jag ganska mycket om mina barn så här på jobbet, men vissa gör ju inte det. Vissa lägger inte ens ut bilder på sina barn, för de känner att det är en privat gräns för dem. Och man är ju så olika kring vart ens integritet och gräns går.
Ja, och det är ju också ett gott exempel på att man kan hantera det på lite olika sätt beroende på vilken situation man är. Det är samma sak, jag har ju en förlovningsring på mitt vänster ringfinger som ju verkligen är en tydlig symbol för äktenskap eller förlovning eller vad man väljer att kalla det för. Så när jag får frågan, är du gift? Ja, men då säger inte jag, det är privat, för det ser man ju. Så det är ju inte heller så att man ska hålla på det bara för sakens skull, utan jag berättar, ja men jag är gift. Och så kanske någon frågar, vad heter din fru? Och då får jag möjligheten också att prata om samkönade relationer, som inte jag har någon fru, utan jag har ju en make. Att då kunna prata om det också. Sen kanske de frågar, hur var det att komma ut? Det har jag inte. Då lyfter jag ju det. Jag har inte till avsikt att berätta hela min komma ut historia eller historier, för det gör man ju fler gånger än. Men då kan man också lyfta det och prata på en mer allmän nivå. Men liksom inte exakt hur mina föräldrar såg ut i ansiktsuttryck när jag kom ut, eller vad min farmor sa eller så. För det spelar inte så där stor roll.
Men ett exempel, vi har haft en skådespelare från Stockholm som har kommit till vår skola, Oskar Sternulf, och en av hans monologer heter just Komma ut. Den är liksom baserad, han säger det, på 20% egen erfarenhet, 80% av andras liksom historier som han har hört. Då blir det också någonstans att man förlägger det här någonstans på en tredje part. Så här kan det vara. Det handlar inte om mig, utan det handlar om allmänt. Och då gjorde vi det då i form av att han hade en föreställning för våra elever. För då får man också till ett jättefint samtal och en diskussion kring vad tänker jag, varför reagerar den här mostern så här, eller varför sa den här mamman så här. Då kan man diskutera utifrån att det är en föreställning, inte utifrån att det är jag eller du eller någon annan. Och det är också ett jättebra sätt att få till ett samtal, att man visar en film eller ser på en föreställning. Precis. Eller lyssnar på en låt, att man förlägger det här, inte ansvaret, men det här ämnet någon annanstans.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hur tänker du då kring, för en vanligt förekommande fråga jag får i alla fall, och jag tänker att du också får det, det är ju när det uppstår liksom olikheter eller ojämlikheter eller diskussioner och konflikter i klassrummet när man tycker olika om saker och ting. Hur brukar du prata med pedagoger om det?
Det här är ju ett problem, det här är balansen mellan yttrandefrihet och att inte kränka och förlämpa andra. Mm. Och det här är någonting som vi möter dagligen. Och där tror jag att man behöver prata med elever både enskilt men också i grupp, att så här, du får tycka vad du vill, du får tänka vad du vill, men du får inte säga vad du vill. För att vissa saker, du kan faktiskt få en kränkningsanmälan skriven på dig där vi behöver utreda och liksom vidta åtgärder beroende på vad det är som har hänt. Men också att liksom öva elever i lite så här empati, att okej, du kanske inte tar illa upp om du säger så här till en annan, men om någon annan skulle säga någonting annat till dig som är jäkligt känsligt hos dig, hur skulle det kännas då? Yeah. Och det här är ett problem som jag tycker är svårt i skolan, för att olika lärare hanterar det här på olika sätt. Vissa hör inte, väljer att inte höra, går därifrån, säger till, hinner inte säga till, orkar inte säga till. Jag har ju en dröm att det ska finnas en 100% nolltolerans kring det, att alla vuxna säger till så fort man hör någonting, oavsett om det är ditt jävla kålhuvud, men förstår du? Oavsett vilken grad av kränkning det är så behöver vi säga till att det här är inget språk vi använder. Stopp, sluta, det här är inte okej.
Okay. Yeah.
Men jag upplever att vi har olika gränser för vad som är accepterat. För problemet kan ju också vara när personal sinsemellan har en jargong och ett sätt att prata.
Verkligen.
Som elever hör. Nu ser jag inte att vi har det just på vår skola, men det är klart att det förekommer. Och sen så ska jag då...
Generellt sett.
Eller så här, hur man pratar kanske hemma, och sen så ska man säga att titta på den här personen, hur den ser ut. Och sen i skolan så får man inte kommentera andras utseende. Men det är ju så man gör hemma, så då får man väl göra det i skolan också. Jag sitter ju oftast kanske med elever enskilt och pratar och vänder och vrider på. Men det här att jag får säga vad jag vill. Nej, fast det får du inte. Du får inte det. Och det är det här som är problemet också, att jag pratade med en lärare häromdagen. Att då hade läraren pratat med en elev som tyckte det var svårt att acceptera att det här var en, jag tror det var en transperson. Och då hade läraren sagt så här, men den andra eleven får faktiskt tycka att det inte är okej. Den får det, men den får inte säga det till dig. Men att en person kan säga att så här, jag tycker transpersoner att det är fel. Så länge det inte är riktat mot en enskild individ så får en elev tydligen säga så här. Och jag blir så här, fast jag tycker det låter jättekonstigt. För att oavsett om det är riktat eller inte så är det ju någonting som man ändå blir kränkt av och kan ta illa upp av. Så jag vet inte riktigt så här, vad är det som gäller. Jag är lite osäker.
Ja, ja.
Förstår du hur jag menar?
Absolut. Och jag menar, det är ju någonting som också återkommer. Är ju så här, hur mycket ska man få säga och inte säga? Men det nyckelbudskapet är ju så här, ja, men du får tänka och tycka vad du vill, men man får faktiskt inte säga eller göra vad man vill. För det blir ju då i relation till någon annan.
Ja.
Och om den relationen då blir negativ för mottagaren så att säga, så går det liksom över yttrandefriheten. Yttrandefriheten är ju något som vi verkligen ska värna om. Men det är ju samtidigt så att den ska inte användas för att kränka och göra ner andra.
Nej.
För då är det inte yttrandefrihet, då är det liksom, ja, men hatbrott i värsta fall. Att det just kan bli en diskrimineringsgrund.
Jag tror att det här behöver vi har ju inte lågstadie, för där tänker jag, om man kan påverka någonstans, så är det också där, de små barnen. Vi har ju mellan- och högstadie på skolan. Ja. Vi behöver fokusera på de små barnen, på 10-åringarna och uppåt. För att bara det här, så här, hur pratar vi med varandra? Hur löser vi konflikter? Hur det här med skitsnack, att sprida bilder. Vi behöver gå in jättetidigt med det. Med de små. Och bara, det här är inte okej. Okay. Om alla vuxna tar ett ansvar och säger från varje gång. För att det kan också uppleva bli en problematik. Alltså som personal på skola har du alltid, det är en maktbalans där du har till eleverna. Du är vuxen, du har
verkligen
makt. Och den positionen tror jag vissa inte utnyttjar, men kan missbruka. Att man kan ha en jargong med en elev som nästan är privat. Och sen så ska du säga till den här eleven andra sekunden kring vad den säger. Mm. Och jag tror det är svårt för eleverna med gränsdragning. Så att vi vuxna måste ju vara supertydliga med att vi är ju inte kompisar för att jag är vuxen och du är elev. Vi kan ha en fin relation, men vi kommer aldrig vara kompisar. Och därför kan vi inte ha den jargongen i vårt sätt att vara på heller.
Personligt men inte privat.
Ja, och det tror jag många har svårt för i skolan.
Nu kommer vi lite från ämnet. Jag tillåter mig själv ändå, det är ändå min podcast. Jag tänker att det där kan man ibland också se i föräldraskap. Just att man vill vara sina barns kompisar. Ja, fast barnet har kompisar. Ni är vårdnadshavare och föräldrar. Utan att det är också en viktig del att hålla isär.
Och sen kan man ju vara, liksom, ha en jättefin relation. Och jag tänker så till mina föräldrar.
Ja,
jag har en jättebra relation till mina föräldrar. Jag har alltid pratat känslor med pappa till exempel. Och han var alltid den som jag grät ut hos när jag blev dumpad eller var olyckligt kär och så vidare. Men han är min kompis idag. För vi är vuxna båda två. Men han var ju inte min kompis som pappa. Alltså det var ju, han bestämde ju och satte regler och vad jag fick och inte fick göra. Så att det här med att vara en kompis tror jag också är ett begrepp man måste diskutera. Så här, hur är en kompis? Ska man vara kompis med sin mamma eller pappa eller vårdnadshavare? Mm. Som du säger, att kompisar har man kanske jämnåriga eller man kan ha kompisar i olika åldrar. men när man är liksom, ja, men 10-årig kanske man har 10-11-åriga kompisar. Att vuxen är vuxen och barn är barn. Sen ska man inte gå in och kränka och använda sin makt i liksom kränkande syfte. Men en vuxen är ju ändå den som bestämmer. Det är så. Det är ändå upp till mig i slutändan vad mina barn får och inte får göra. Så den gränsen tror jag är viktig att vara tydlig med.
Och igen så är det också en viktig del. Även fast man inte står och pratar föreläsningsmässigt om relationer och samtycke så gör man ju det indirekt genom att agera. Hur har diskussionerna på din skola, Katta, varit kopplat till förändringarna av läroplanerna nu till hösten?
Inte jättemycket.
Inte jättemycket?
Nej, de lärarna jag pratat med har väl sagt att det inte är jättestora förändringar i deras ämnen. Men samtidigt har jag, det är väl, eftersom jag är den som liksom roddar det här ämnesintegrerandet, så har jag också skrivit, jag är ju ganska visuell av mig, så jag behöver liksom ha papper och post-its och liksom rita på tavlan och ha liksom, men ha visuella presentationsmetoder. Så jag har liksom målat upp ett årshjul där jag har bett lärarna säga, okej, skriv ner när gör du vad under året? Så får de skriva ner att okej, i augusti så pratar vi om det här, i oktober pratar vi om det här. Då har jag utifrån mina post-its, utifrån nya läroplanen, vad som ska tas upp och vad jag tycker är viktigt att ta upp. Har jag liksom lagt ut mina post-its på deras ämnen och bara okej, men då pratar vi om anatomin då i biologin med årskurs 7-9 i augusti. Och sen har vi lite SO där i oktober, sen har vi temadagar i december. Så att jag har någonstans fått peta in mina ämnen i deras. Det är rätt jättesexuellt.
Penetrationsnormen, Katta.
Fan. Den genomsyrar liksom allt. Allt ska in någon annanstans.
Ja, annars räknas det ju inte.
Annars räknas
det inte. Men det där, jag tänker också att det du sa tror jag faktiskt gäller ganska många lärare. Så här att, nej, men det blir inte så stor skillnad. För många gör nog mycket mer också än vad de kanske tänker sig att de gör. Så att det liksom inte blir någon gigantisk skillnad. Så alltså ibland, alltså nu är det ju väldigt många, i och med att jag har skrivit den här boken, att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer, så är det ju många som hör av sig och vill snacka om det och få lite handledande inslag av det. Men många gör ju väldigt mycket redan som är värt att liksom lyfta upp. Det var ju lite så också den här jättestora rapporten som kom för något år sedan från Skolinspektionen som ju visade att sexualundervisningen lyser många gånger med frånvaro och att det oftast liksom binds upp på eldsjälar, exempelvis du, Katta. Men att det ändå görs mycket som man kanske inte sätter ord på att det görs. Och det skulle jag verkligen vilja lyfta upp, att det ändå finns mycket bra som görs.
Ja, och för att, som du säger, att återigen, vi vill ju så här, ha allting mätbart och allting ska kunna så här, redovisas och utvärderas. Och jag tänker att de här vardagliga samtalen tror jag berör mycket av det här. Du vet, en elev pratar med sin lärare om relationer, men då får man in det hos den eleven. Och vi har ju lärare på skolan som de visar liksom The Greatest Showman och diskuterar om normer. De kollar på någon film, Mrs. McCutcheon, som handlar om en transbarn i England.
Yeah.
Och då säger hon så här, men vi gör det här redan. Sen kanske vi inte gör det precis där du vill att vi ska göra det i respektive arbetsområde i skolan, men vi får in det här. Och även böckerna de har, det är något kapitel som heter så här Pride Valley, så att kapitlet tar upp liksom Pride-frågor på engelska och The Stonewall Inn, alltså grunden till varför Pride grundades. Så att väldigt många gör det här, som du säger, i sitt arbete för att litteraturen i deras ämne är uppdaterad och inkluderande. Och så där tror jag också att om litteraturen och arbetsmaterialet materialet uppdateras, då kommer det här komma med naturligt, för då har de ändå material att utgå från, om man utgår från böcker, vilket alla inte gör. Jag kanske har ett litet kontrollbehov, för jag vill ändå veta så här, okej, men vad är det du gör och hur gör du det?
Ja.
Och det känns lite så här, nu hittar jag med fingret här, det syns inte. Men jag vill inte vara kontrollerande, men just för att jag tycker de här frågorna är så sjukt viktiga. Jag vill verkligen att det ska bli bra, jag vill inte att det ska bli fel. Och jag litar ju på lärarna, men jag vill också vara med och leka och vara med och prata fram i klassen.
Vi inledde ju samtalet, du och jag, Katta, med att säga att sexualundervisning och sexualitet, samtycke och relationer är kanske det viktigaste. Och vi är ju partiska förstås, eftersom vi är sexologer båda två. Men varför tror du att sexualundervisning är så viktigt?
Jag tänker det här med just med så här sexuell hälsa. Hur främjar vi och förebygger sexuell ohälsa? Jo, men om vi får in det här i skolan och lär ut kroppskännedom, integritet, stopp min kropp, vad förebyggande det är. Om vi ser till alla samhällsproblem vi har när personer blir vuxna med övergrepp, med smärta under samlag, alltså underlivsbesvär, alltså hela det här, att skapar man en så här kroppsmedvetenhet hos unga, och det här med identitet till exempel, att du behöver inte komma ut när du är 30, för det är då du fattar vilken sexuell läggning du har eller identitet, om du redan kan inse det typ när du är 12, bara, men fatta vad mycket lidande du förebygger om du hittar dig själv. Och sen hittar kanske inte man sig själv med 12, man kan hitta sig själv 10 gånger om genom hela livet. Det är också en process i att hitta sin identitet och vem man är. Men just det här med att förebygga ohälsa, som vi ser till exempel hos transpersoner, där den psykiska ohälsan är oroväckande hög just bland den gruppen. Men om vi lär ut tidigt om hbtqi-frågor, om skolan blir en inkluderande miljö och en inkluderande arena som representerar och belyser alla, jag tror stenhårt på det. Alltså det är där vi kan göra skillnad. Så att som svar på din fråga, jag tror att vi kan rädda liv genom att få in det här. Och på samma sätt tycker jag att vi ska prata om psykisk ohälsa i skolan. Och det är också någonting som vissa tycker är jättesvårt. Hur pratar man om det? Tänker man säga fel? Tänker man göra fel? Tänker man trigga igång någonting? Jo, fast om ingen pratar om det, hur ska man då veta att det är normalt? Eller vart man kan söka hjälp om det är ett problem? Så att de här svåra frågorna behöver komma in i skolan, för att vi behöver jobba hälsofrämjande och förebyggande.
Jag tänker att det som också återkommer både i de nya läroplanerna men också i ditt och mitt samtal, det är ju det här med prata. Att liksom huvudsakliga metoden som verkar vara rekommenderat, det är ju diskussioner. Och det speglar ju också ungdomars egna rapporter, så att säga, att de vill ha någon viktig vuxen och varandra att prata om saker de ser på nätet eller saker de känner, saker de funderar på. Och jag menar, det här är ju också någonting som på så sätt kan kännas som ett svårt ämne att undervisa i. För så här, men exakt vad ska man undervisa i? Hur man flörtar med någon? Ja, för jag menar, jag träffar ju många vuxna som fortfarande inte heller vet det. Och jag kan väl säga att jag är också inte kanske en expert på flörter, som jag missar så fort någon flörtar med mig. Så jag märker det inte heller. Men att det här är ju frågor som det inte finns absoluta svar på. Vilket också kanske gör det ännu svårare att just undervisa i. Mm. Och det är därför man lutar sig på att liksom skapa en diskussion, ett positivt klimat att göra det i. Men då blir det också svårare igen med det tvångsmässiga omhändertagandet, att man så gärna vill ge någonting. Men att ge en arena att diskutera de här viktiga frågorna på verkar vara det som både ungdomarna vill ha, men också det som forskningen visar fungerar.
Och det märker man ju, den här liksom hungern man känner. Jag är ute mycket på mellanstadiet, och vi hade liksom en årskurs sexa nu, så här fantastiska kids, alltså gud vilken fantastisk klass det var, och, du vet, och det var händer som räckte sig upp hela tiden, och de delade med sig av egna erfarenheter och de ville verkligen diskutera, och det var liksom såna fantastiska samtal, bara sen när vi pratade om relationer eller om kränkningar, man märkte ju hur de verkligen ville prata. Alla är ju inte liksom extroverta och snackiga, men alla satt och lyssnade. Nej. Så alla tog ju till sig det här, och det var så fin accepterande stämning i klassen också, att alla kom till tals. Sen så var det många som var kvar efter lektionen och ville prata mer. Så precis som du säger, att det finns ett behov av att prata, och även att jag som kurator träffar många elever som har behovet att få prata, att få berätta.
Ja.
Och då tänker jag det här helandets kraft i att få berätta och prata. Bara att ha någon som lyssnar. Det är så viktigt.
Verkligen. Om du skulle liksom få skicka med 3 punkter till lärare, vad skulle det vara? Om du får välja fritt.
Nej, men jag tänker också att fråga elever, så här, vad vill ni prata om? Har ni några tips på filmer eller idéer på saker vi kan göra? Så här, vad undrar ungdomar över? Ja, men fråga eleverna. Det här med elevdemokrati har man också sett är någonting som vi behöver ha. Så här, elevernas inflytande över undervisningen. Jätteviktigt. Sen tänker jag köpa din bok.
Och du har inte fått betalt för att säga det.
Jag har faktiskt köpt din bok och sen har min rektor vunnit den i en shoutout du gjorde på din Instagram. Så vi har ju den i 2x på skolan. Och min bok är utlånad nu till skolsköterskan. Och sen vill musikläraren ha den. Så att den går liksom, den kör stafett nu i sommar.
Den går runt.
En sån här lösaktig liten bok.
Det är en bra norm att böcker får ligga runt lite.
Exakt. Varför vara monogam när man kan vara flersam? Och sen, jag tänker det här med att våga. Och bara så att säga så här, hörni, jag tycker det är svårt. Jag kan tycka de här frågorna är skitsvåra. Så här, vad tänker ni? Ska vi hjälpas åt?
Ja.
Ska vi göra en affisch om mens? Vad ska vi ha på den här affischen? Jag kan ingenting om mens. Mm. Nu kan jag det, men säg att man inte kan det. Och jag vet att eleverna har ju så himla mycket bra idéer. En elev kom till mig för några år sedan och var så här, hon bara, vet du, Katta, det är internationella mensdagen 28 maj. Jag bara, ja, jag vet. Ska vi inte göra någonting? Jag bara, det är klart du ska. Så gjorde vi typ så här en tipspromenad för att hon kom med ett förslag.
Så involvera eleverna, köp min bok och våga.
Ja, och det gäller egentligen allt.
Men du, Katta, tusen tack att du kom och pratade sexualundervisning med mig.
Det var superkul. Tack för att jag fick vara med.
Ta hand om dig.
Detsamma.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Nu kommer en lyssnarfråga. Inläsaren är inte personen som skrivit frågan.
Varför är intresset för kvinnors njutning så låg hos många män? Hur kan man inte vilja läsa på?
Att uttrycka sitt intresse, inte bara i liksom sexsammanhang utan kanske i livet övrigt, det görs ju på en rad olika sätt. Men om vi fokuserar på just frågan varför intresset för njutning är så låg hos män då i heterosexuella kontexter, så skulle jag lite halvslarvigt kanske vilja dela upp män i två olika grupper. Det finns en grupp som tänker att man som man per automatik ska veta vad sex är för den man ligger med och vad också som är skönt. Så att det liksom inte riktigt vågas fråga kanske, just för att det ligger i maskulinitetsnormen att man på en gång ska veta utan att ens behöva fråga. Så att det liksom blir en prestation så att säga. På den andra delen av skalan skulle jag vilja slarvigt igen uttrycka och kanske kategorisera att det finns några som kanske inte bryr sig, som har sin egna lust i fokus och som vill uttrycka den för att ge njutning till någon annan. Och det här kan man ju inte veta förrän man kanske har en form av relation med någon annan och kan prata om det på ett mer konstruktivt sätt. Om jag ska kolla på min egen mottagning och vilka män som söker psykoterapi och rådgivning på de här spörsmålen, så är det den första delen som faktiskt är i majoritet. Alltså de som tänker sig att man redan ska veta per automatik och att man kanske inte vågar fråga där man har sex med för att inte löpa risk att liksom ses som dålig sexpartner eller som att man faktiskt inte har koll. Och att man då inte vågar erkänna att man kanske inte har så bra koll. Det finns ju lite tips och tricks som jag ger de klienter som kommer till mig med de här spörsmålen. Till exempel att våga fråga, att ha sig modet att våga just fråga vad som de tycker är skönt före, under och efter sexet. Och hur man kan hitta en sexuell kommunikation som inte känns lika farlig och presterande. Det kan vara klurigt, men jag lever ändå i en värld där jag tänker att många män och kvinnor och andra har sex för att det också ger den andra njutning. Men våga fråga, det är väl det som är summan och kardemumman i det hela. Lycka till! Sexualundervisning är ju en viktig del av detta och kanske också speglar lyssnarfrågan den här veckan, hur man också uttrycker och tar emot intresse för andra. Det här hoppas jag kommer vi se resultat kring inom bara några år, om jag får vara extremt positiv och optimistisk. Just för att om vi hjälper barn och ungdomar få ett språk att uttrycka sin sexualitet, sina lustar och olustar, men också integritet och samtycke, och samtidigt då kunna uttrycka det här i relation till andra, oavsett om man ligger med varandra eller inte, så kommer vi få gladare vuxna, men också gladare barn och ungdomar som får den här informationen. Om jag ändå ska tillåta mig själv att sammanfatta det hela, är du lärare och ska ge dig ut i den här världen nu med de nya läroplanerna, grattis. Det är ett fantastiskt roligt arbete som väntar dig. Det finns material att ta del av. Jag länkar som sagt till en rad olika gratismaterial, men också till min bok om man är sugen att läsa mina ord kring det hela. Vi ses igen nästa vecka. Ta hand om er. Puss och kram.
Produceras av Kalle Norvald och Nicky Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicky Yrla.